حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vi fortsätter idag ämnet Koranen. Och vi talade i förra lektionen om dygden som Koranen har i sin helhet. Hela Koranen är välsignad. Den bästa bok som sänds ner, den är Allahs tal. Och man får 10 hasanat för varje bokstav man läser. Och belöningen man får om man lär sig den utan till och praktiserar den och så vidare. Idag tänkte vi gå in på vissa sura, vissa kapitel och vissa aya, vissa verser som har en överlägsenhet, en förträfflighet och en speciell belöning. Och innan vi går in på det här ämnet så är det bra att veta att det finns många svaga hadither som handlar om dygden av att läsa en specifik sura. Mycket svaga och tyvärr påhittade hadither. Alltså, det fanns folk förr i tiden som sa att människor har slutat läsa Koranen. Så vi måste uppmana folk att börja läsa Koranen igen. Så de hittade på hadither. Och säga att den som läser surat al-Dukhan, han får så mycket belöning. Den som läser surat al-Yasin, han får så mycket belöning. Och dessa människor sa, om man frågar dem, men profeten alaihissalam, han sa ju att må Allah, eller den som ljuger om mig, kan förbereda sin plats i elden. Då så sa de, vi ljuger inte om profeten, vi ljuger för profeten. Ja. Behöver profeten alaihissalam, behöver islam folk som ljuger för att vi ska sprida islam? Nej. Utan de texter som finns räcker gott och väl. Så man behöver inte ljuga och hitta på hadither för att uppmana folk till saker och ting. Okej? Okay? Och det finns många påhittade hadither. Som att Yasin är Koranens hjärta. Den som läser Yasin är som att han har läst Koranen 10 gånger. Den som läser surat al-Dukhan, 70 000 änglar kommer att be för honom hela dagen. Och så vidare. Den som läser Qulhuwallahu ahad 200 gånger blir förlåten och så vidare. Det finns många påhittade hadither. Och idag tänkte vi läsa från boken Tarhib och Tarhib av Sheikh Albani. Och det är bara autentiska hadither. Sahih. Det finns ingen svag hadith. Inshallah. Och vi börjar med surat al-Fatiha. Och vi går i den ordningen som surorna är i Koranen, inshallah. Och det är inte så många surer vi kommer att ta upp. Det kanske blir 5-6-7 stycken, inshallah. Vad gäller surat al-Fatiha och dess dygd, så berättar författaren, och jag påpekar, allting vi läser från denna bok, så hoppar vi ibland över vissa hadifer som repeteras, eller är långa, eller de har samma betydelse, och så vidare. Så vi väljer ut vissa hadifer från denna bok. Gällande första hadithen är hadith Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu. Han sa, då jag bad i moskén så kallade Rasulullah på mig sallallahu alaihi wasallam, och jag besvarade inte honom utan fortsatte att be. Och sen efter bönen så gick jag till honom och jag sa, ja Rasulullah, jag bad. Och då så sa profeten alaihi wasallam, säger inte Allah, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum, besvara Allah och profeten då ni kallas. Och då så sa han, jo. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam, jag ska lära dig Koranens bästa sura, a'zama sura, Koranens bästa sura, innan det att du går ut från moskén. Och sen så tog profeten honom i handen alaihissalam, och när de skulle gå ut så sa Abu Sa'id, du sa till mig att du skulle lära mig Koranens bästa sura. Och då så sa han alayhi salatu wassalam, alhamdulillahi rabbil alamin, yani surat al-Fatiha, hiya sab'ul mathani, det är de 7 verserna som är mathani, wa hiya al-Quran al-azim, och det är den storslagna Koranen. Alltså denna sura är al-sab'ul mathani wal-Quran al-azim. Och denna hadith finns i Bukhari och i Abi Dawud och An-Nasa'i. Och gällande just det här uttalandet, att Koranen är Sab'ul Mathani, de 7 verserna som är Mathani. Allah nämner också detta i surat Al-Hujurat, ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. De flesta av Ahlu Tafsir säger att vad som menas med As-Sab'ul Mathani är surat al-Fatiha. Och vad menas med Mathani? Det finns olika förklaringar. En av förklaringarna är att Mathani betyder det som ständigt repeteras. För al-Fatiha repeteras i varje raka. Vi måste läsa den minst 17 gånger om dagen. Om man lägger ihop alla raka som vi gör i alla salat. Andra säger Mathani kommer från ordet thana, att prisa. För i Koranen, i Fatiha, så prisar man Allah subhanahu wa ta'ala. Och andra säger att al-Mathani kommer från ordet istithna. Att det är någonting unikt och särskilt, ett undantag. Att denna sura är någonting unikt för denna umma. Att ingen annan har fått en liknande sura. Och vad som bevisar det är nästa hadith. Och det är nästan samma berättelse, fast det är en annan sahabi. Abu Huraira berättar att Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu stod och bad. Och profeten alayhi salam kallade på honom. Han sa: "Ja Ubay." Så han kollade lite på profeten alayhi salam och fortsatte be. Och men bad snabbt så att han skulle gå till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och när han kom till honom så sa han: "Assalamu alayka ya Rasulullah." Och profeten sallallahu alaihi wasallam svarade och sa: "Wa alayka salam. Vad var det som hindrade dig från att komma när jag kallade på dig?" Och då så sa Ubay: "Ya Rasulullah, jag var i salat." Och då så sa han återigen: "Säger inte Allah i det han har uppenbarat: Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Besvara Allah och sänd budet då ni kallas till det som ger er liv." Och då så sa Ubay: "Bala, jo. Och jag ska aldrig, inshallah, göra om detta." Alltså att inte besvara ditt kall. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam: "Ska jag inte berätta för dig sura, en sura vars like inte har kommit ner i ett taurat, eller en injil, eller zabur, eller inte heller i al-furqan, yani Koranen. En sura vars like inte har kommit ner i någon tidigare uppenbarad bok." Och då så sa Ubay: "Na'am ya Rasulullah." Och då så sa profeten alayhi salam: "Vad är det du läser i bönen?" Han sa: "Jag läser." Och så läste han Ummul Quran, yani surat al-Fatiha. Och då så sa profeten sallallahu alayhi salam: "Vid honom i vars hand min själ vilar. Ingen liknande sura har kommit ner i ett taurat, eller en injil, eller zabur, eller al-furqan. Och det är Sab'ul Mathani wal Quran al-Azim som jag har fått." Och den här hadith finns i Tirmidhi. Och här nämnde då profeten alayhi salam att aldrig tidigare har Allah sänt ner en liknande sura. Allah har skickat många böcker, eller hur? Hundratals böcker. De vi känner till är fem: At-Taurat, wal-Injil, wal-Zabur, wal-Suhuf Ibrahim, wal-Musa och al-Quran. Och vi tror på Allahs böcker. Men från dessa böcker finns det ingen sura som kan liknas vid al-Fatiha. Den bästa suran som någonsin har kommit ner. Och därför nämner många av ulema att al-Fatiha omfattar all kunskap i Koranen. Den omfattar all Koranens kunskap. Det är den bästa suran som någonsin har kommit ner. Och därför så sa han också här att det är A'zamu sura, den bästa av Koranens sura. Vi lär oss också från dessa hadither gällande versen: "Besvara Allah och profeten då ni kallas till det som ger er liv." Att en människa som lyder Allah och profeten kommer att få ett riktigt liv. Och att de som inte lyder Allah och profeten är som döda. Även fast de är levande. Deras hjärtan är döda. De har inget riktigt liv. Utan det som ger människan ett värdigt liv, ett liv fyllt av ljus, är islam. Att lyda Allah och hans sändebud, sallallahu alaihi wasallam. Vi går vidare till hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han sa: "En dag så satt Jibril, alltså ängeln Jibril, tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och ett ljud hördes från himlen. Ett starkt ljud. Så Jibril alaihi salam lyfte upp blicken mot himlen. Och så sa han: det här är en dörr som har öppnats till himlen. Aldrig tidigare har den öppnats. Och en ängel har kommit ner till jorden som aldrig tidigare har kommit ner. Och denna ängel hälsar. Och han säger: Abshir bin Nurain utitahuma. Jag kommer med glädjebudskapet om de två ljus som du har fått. Som ingen profet före dig har fått. Fatihatul kitab wa khawatim surat al-Baqara. Surat al-Fatiha och de två sista verserna från surat al-Baqara. Om du läser en bokstav från dem så kommer du få det som du ber om. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Den är autentisk. Så här finner vi att en speciell dörr till himlen öppnades. Och en speciell ängel kom ner med surat al-Fatiha. Och surat, eller de två sista verserna från surat al-Baqara. Och han sa att aldrig tidigare har en profet fått någonting liknande. Så det visar också att de är unika. Surat al-Fatiha och Amen Rasul. Och sen så sa han också att om du läser dessa ayah och ber om någonting så kommer du att få det. Alltså, du kommer få det du ber om när du läser dessa verser. För Fatiha är egentligen en dua, eller hur? Surat al-Fatiha. Vad är det vi ber om för någonting? Vägledning. Vilken ayah? Ihdina sirat al-mustaqim. Vi ber alla om vägledning. Och sen beskrivs den här vägen. Taib. Så det enda man ber om i surat al-Fatiha är al-hidayah. Vägledning till den raka vägen. Och att inte gå vägen av de som gått vilse. Judar och kristna. Taib. Och samma sak, Amen och Rasul. Är också dua. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Det är dua. Herre, håll oss inte till svars om vi glömmer eller gör någonting av misstag. Lägg inte bördor på oss så som du la på dem före oss. Och profeten Muhammad a.s. han nämnde en hadith att när man läser Amen Rasul och man ber om dessa saker, då så säger Allah: qad fa'alt. Alltså, jag har accepterat er dua. Jag kommer inte att straffa er för det ni har gjort av glömska eller av misstag och så vidare. Som frågan ställs, vilken är Koranens bästa sura? Då svarar man: ja, Al-Fatiha. Utan tvekan. Nästa kapitel handlar om surat al-Baqara och de två sista verserna och Ala Imran. Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Här så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: gör inte era hus till begravningsplatser. Sannoliken så flyr shaitan från det huset där man läser surat al-Baqara. Gör inte era hem till begravningsplatser. För sannoliken så flyr shaitan från det huset där man läser surat al-Baqara. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Vad menas med att man inte ska göra sitt hus till en begravningsplats? Ja. Ibn Uthaymin säger: man ska dyrka Allah i sitt hem. Man ska göra mycket salah i sitt hem. För att man får inte göra salah på begravningsplatsen. Man dyrkar inte Allah på begravningsplatsen. Så man ska inte likna sitt hem vid en begravningsplats. Den enda bönen man gör på en begravningsplats är salat al-janaza. Okej. Och han nämnde också att man ska inte likna sig själv vid de döda som inte dyrkar Allah, som inte läser Koranen, utan man ska ge liv till sitt hem genom att göra salah och läsa Koran och så vidare. Och så nämnde han då att shaitan flyr från det hem där man läser surat al-Baqarah. Han berättade också hadith från Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: läs Koranen, för den kommer att medla för dess folk på domedagen. Alltså belöningen som du har fått av att läsa Koranen kommer att medla för dig på domedagen. Läs Zahrawain, läs Surat al-Baqarah wa Ala Imran, för de kommer att komma på domedagen som två stycken ramamatan och ghayayatan. Och det här betyder två som mål, någonting som täcker, som ger skugga på domedagen. Eller som att de är två stora flockar av fåglar. Och de kommer att medla för dess folk. Så läs Surat al-Baqarah. För att lära sig den är baraka. Och att lämna den är hasra, en förlust. Och la yastati'uha al-batala. Och trollkarlarna klarar inte av Surat al-Baqarah. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här lär vi oss dygden av al-Baqarah och Ala Imran. Och att den som lär sig och ofta läser dessa sura kommer att få skugga på domedagen. På dagen då solen kommer nära till människorna. Och det finns ingen skugga förutom under Allahs tron. Eller under vissa goda gärningar. Vissa personer skuggas av sin sadaqa. Och andra skuggas av den Koran som de har läst. Och alla är i behov av skugga på den dagen. Finns ingenstans att fly. Finns inga träd. Finns inget tak. Så Surat al-Baqarah och Ala Imran kommer att komma på domedagen. Och i en annan hadith, de kommer att medla för dem som praktiserade Koranen. Alltså Koranen kommer att medla för dem som läste den och praktiserade Koranen. Inte bara att man läser, utan att man också implementerar dess betydelse. Och sen specificerade han Surat al-Baqarah, vilket är Koranens längsta sura, eller hur? Mer än 280 ayah. Och den är 2,5 juz lång. Och han sa att man ska lära sig den, för det är baraka, välsignelse. Att låta bli är en förlust. Och al-Batala klarar inte av Surat al-Baqarah. Och de säger i tafsir att al-Batala är trollkarlar. Magiker klarar inte av Surat al-Baqarah. Och därför nämner ulema som Ibn Uthaymin och andra, för att Koranen eller Baqarah innehåller just ayat al-Kursi och Aman al-Rasul. Och dessa verser är väldigt starka mot shaitan, mot magi och så vidare. Abi Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: allt har en topp, sanam. Och Koranens topp är Surat al-Baqarah. Alltså den bästa och den högsta. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Och Sheikh Albani säger att den är hasan li ghayrihi. Och han sa också, Abdullah ibn Mas'ud berättar att läs Surat al-Baqarah i era hem, för sannoliken så kan shaitan inte komma in i det huset där man läser Surat al-Baqarah. Och i en annan hadith att shaitan kommer inte komma in i huset på 3 dygn. Om man läser Baqarah så kommer shaitan inte in i huset på 3 dygn. Han flyr från huset där man läser Surat al-Baqarah. Så den är bra att läsa. Och vissa av ulema har också nämnt att man kan, det är även bra att spela upp på kassettband och så vidare. Det också skrämmer bort shaitan. Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, han sa, och han kom till profeten och han sa: ja Rasulullah, du, jag läste Surat al-Baqarah i natt, så hörde jag ett ljud bakom mig. Och jag trodde att det var min häst som höll på att smita. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam: läs, ya Aba Atik. Det var hans smeknamn. Så han började läsa. Och han såg som ljus som kom ner och närmade sig från himlen mot jorden. Och profeten sa och sallam, han sa läs, ja Abu Atik, alltså fortsätt att läs. Och då så sa jag, ja Rasulullah, jag klarar inte av att fortsätta. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, det här var änglar som kom ner för att du läste surat al-Baqara. Och om du skulle ha fortsatt så skulle du ha sett på underliga saker. Om du skulle ha fortsatt recitera så skulle du ha fått sett på underliga saker. Och denna hadith finns i Ibn Hibban och den är autentisk. Och det finns liknande hadither då sahaba läste surat al-Kahf och så vidare. Och änglar kom ner till himlen, eller sakina, frid kom ner från Allah subhanahu wa ta'ala. Som ljus uppe i himlen. Så det bevisar också att Koranen, om man läser den så sänder Allah ner sakina, frid. Och det pratade vi om förra veckan också, den här hadithen. Att den som läser Koranen och studerar Koranen får fyra belöningar. Kommer ni ihåg dem? Ja? Vilka var de? Den som är i moskén och studerar Koranen. Ja? Man får Allahs rahma. Änglarna omfattar den. Och Allah nämner dem i sin närvaro. Och det som jag nyss nämnde, sakina. Frid kommer ner över dem. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: Allah skrev en bok innan det att han skapade himlarna och jorden med 2000 år, alltså 2000 år före det att han skapade himlarna och jorden. Och från denna bok sände han ner två stycken verser, och det är de sista verserna i surat al-Baqara. Om man läser dem i sitt hem tre nätter i rad så kommer shaitan inte att närma sig detta hus. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Så personer som inte orkar läsa hela surat al-Baqara kan läsa Amana Rasul. Okej? Okay? Amana Rasul. Och det har också nämnts i en hadith som är autentisk att den som läser de två sista verserna från surat al-Baqara, Amana Rasul, de kommer att vara tillräckliga för honom. De kommer att vara tillräckliga för honom om man läser dem på kvällen. Och vad menas med att de kommer vara tillräckliga? Det finns olika förklaringar. Vissa säger att de kommer vara tillräckliga för personen. Han behöver inte be på natten. Alltså han har fått redan så otroligt mycket belöning. Alltså be sunnabön. Han måste ju be Isha. Men qiyam al-layl. Att det här är istället för qiyam al-layl. Andra ulema säger att de kommer att vara tillräckliga. Som skydd mot all slags ondska. De kommer skydda honom från ondska och från shaitan hela natten. Andra lärda säger att de kommer vara tillräckliga. Som trosuppfattning. Aqida. Iman. För dessa verser omfattar det som muslimer måste tro på, eller hur? De omfattar att tro på änglarna, på Allah, änglarna, böckerna, profeten, domedagen och så vidare. Så den innehåller väldigt mycket tro. Och som Shawkani nämner att det finns ingen motsägelse utan det kan omfatta allt detta. Och profeten alaihissalam generaliserade och sa att de kommer att vara tillräckliga. De kommer räcka för honom. Så det är mycket bra att man läser Amen Rasul varje kväll. Och det är inte specifikt vid sömnen utan han sa på kvällen. Och vissa riwaya säger efter salat al-Isha. Så generellt så kan man läsa den på kvällen bara. Amen Rasul. Och inshallah det kommer vara ett skydd för dig fram till Fajr. Vi går vidare till nästa kapitel som handlar om Ayat al-Kursi. Och vad som har nämnts för dygd gällande Ayat al-Kursi. Och ni känner ju alla till Ayat al-Kursi, eller hur? Ja. Vilken sura finns den i? Baqara. Vilket nummer är det? 255. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Och det här är Koranens bästa aya. Fatiha är Koranens bästa sura. Ayat al-Kursi är Koranens bästa ayat. Och vad som bevisar det är hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Och där så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam till honom: Ya Abul Munzir, vet du vilken aya i Allahs bok som är störst, eller som är Adam, som är mest storslagen? Och då så sa jag: Allah och hans profet vet bäst. Och han sa återigen: Ya Abul Munzir, vet du vilken aya i Allahs bok som är bäst? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Och så slog han mig i bröstet och så sa han: Wallahi la yuhanniyanaka al-ilmu Abul Munzir. Abul Munzir, alltså Ubay, det var hans smeknamn. Må kunskapen som du har göra dig lycklig, eller du är lycklig med den kunskapen som du har. Men här i alla fall så lärde han honom att Koranens bästa aya är ayat al-Kursi. Och det har berättats från flera av sahaba, Abu Ayyub och Abu Huraira och Ubay bin Ka'b. Och det är nästan samma berättelse. Och det handlar om när shaitan kom och stal mat från deras hem. Många känner till berättelsen som Abu Huraira. Eller hur? Han kom hem till Abu Huraira och stal från sadaqa, zakat al-fitr. Shaitan kom och stal zakat al-fitr av Abu Huraira. Men samma berättelse eller händelse skedde också Abu Ayyub al-Ansari och Ubay bin Ka'b. Och författaren nämner här berättelsen av Abu Ayyub al-Ansari. Han sa: jag hade en sabwa, en sahwa, jag hade massor med dadlar hemma. Och el-raul, alltså en slags jinner, brukade komma och stjäla från dessa dadlar. Raul är en slags jinner. Så han sa: jag gick och klagade till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa profeten till honom: gå och om du ser, alltså tjuven, så säg bismillahi ajibi rasulullah. Bismillah, besvara Allahs sändebud. Säg detta till jinnen. Så han sa att på natten han tog den här tjuven. Och tjuven sa, han svor på att aldrig komma tillbaka. Så jag lät honom gå. Och då så sa profeten alaihi salam: vad gjorde du med din fånge? Han sa, han svor på att inte komma tillbaka. Och då så sa profeten, han ljuger. Han kommer att komma tillbaka. Och han tog honom dagen därpå igen, en gång till. Och han svor på att inte komma tillbaka. Och samma sak, profeten sa, som sa, vad hände med din fånge? Han sa, han svor på att inte komma tillbaka. Han sa, han ljuger och kommer att komma tillbaka. Och han tog honom en tredje gång och sa, denna gång kommer jag inte att släppa dig tills jag tar dig till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa den här jinnen, jag ska lära dig någonting. Ayat al-Kursi, läs den i ditt hem. Och då kommer shaitan inte att närma sig ditt hem. Och inte heller någonting annat, gärna någonting annat ont. Och jag gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade detta. Och han sa, vad gjorde din fånge? Och han berättade vad som hände. Och så sa han, det han sa är sant, men han är en lugnare. Han är en lugnare som har talat sanning. Abu Ayyub al-Ansari. Det här är den första berättelsen, Abu Ayyub al-Ansari. Och där så sa ju jinnen, lärde honom att generellt, om du läser ayat al-Kursi så flyr shaitan från ditt hus. I Abu Hurairas berättelse skedde nästan samma sak. Men då kom shaitan på natten och ville stjäla från zakat. Och när Abu Huraira tog honom, och då hade shaitan tagit skepnaden av en människa. Och han sa, låt mig vara, jag är en gammal man, jag är fattig, jag har många barn att försörja. Så han lät honom gå. Och han svor att inte komma tillbaka. Och dagen därpå så sa profeten alaihi salam, vad hände med din fånge? Och det har också ett bevis på att han är profet. Hur kan han veta vad som händer hemma hos Abu Huraira på natten? Hur kan han veta vad som händer hemma hos Abu Ayyub på natten? Allah har berättat för honom. Så han sa att mannen kom och han svor att inte komma tillbaka. Han var fattig och jag lät honom gå. Och ulema nämner att det här bevisar att en muslim ska ha barmhärtighet mot folk. Eller hur? de som är fattiga, de som är behov, de som har barn och så vidare. Och ulema säger också att det här bevisar att om det är tider av svält så hugger man inte heller av handen av folk som skäl. Man hugger inte handen av folk som skäl under tider av svält. Och det bevisar också, säger ulema, att om summan är liten. Om summan är liten. Om summan är liten så hugger man inte heller av handen på tjuven.
Ska ni se vad det är?
Hallå. Namn. Så. Ja. Och de nämner också ulema att det här bevisar att jinner kan ta skepnaden av människor. Och att man kan se dem i denna skepnad. Och de säger det bevisar också att jinner kan äta våran mat. Och det bevisar också att de kan stjäla från människor. Ibland kanske någon har förlorat någonting. Och inte vet hur i hela världen har denna sak förlorats. Och man har hört såna här berättelser om saker som någon omöjligt har kunnat stjäla, men de har försvunnit. Så Allah, det kan vara jinner som har stulit det. Men Shahid, tredje gången Abu Huraira tog honom, så sa den här jinnen, han sa, låt mig vara, jag ska lära dig några ord. Om du praktiserar dessa ord så kommer Allah gynna dig med dessa ord. Varje gång du lägger dig på sängen så ska du läsa ayat al-kursi. För då kommer Allah att skicka en väktare som kommer vaka över dig fram till morgonen. Alltså ingen shaitan kommer att närma sig dig fram till morgonen. Så första hadithen var generell. Om du läser ayat al-kursi så skyddar den från shaitan. Shaitan flyr från huset. Den här är specifik. Om man läser ayat al-kursi när man sover så skickar Allah en ängel som skyddar eller vakar över dig hela natten fram till morgonen. Och shaitan kommer inte att närma sig dig. Och Ibn Uthaymin nämner i förklaringen på Riyad al-Salihin. Han sa, jag har en trovärdig person sa till mig att han brukade alltid läsa ayat al-kursi när han sov. Men en natt så glömde han. Och den natten blev han biten av en skorpion. Och det finns en liknande berättelse som innehåller också andra punkter som man kan dra nytta av. Och det är berättelsen av Ubay bin Ka'b. Och samma sak där. Han hade massa medadlar som han brukade, det var någon som vaktade dem på natten. Och han sa, jag vaktade dem en natt. Och det kom någonting som liknar ett djur.
Pappret är där.
Vad står det på pappret? Vad står det? Ja, det är så här varje vecka. Hallå? Okej. Så han sa att det kom till mig ett en ung människa som liknade ett djur. En ung människa som liknade ett djur. Han hälsade på mig och jag hälsade tillbaka. Och jag sa, vad är du för någonting? Är du en djinn eller en människa? Han sa, jag är en djinn. Och då så sa denna sahabi, låt mig se din hand. Och han sa att han fick se på handen och han sa att det var som en hundtass som var hårig. Och han sa, är det så här som alla jinner ser ut? Och då så sa den här mannen, jinnerna vet att jag är den värsta av dem. Alltså den som ser mest alltså, konstig ut kanske, jag vet inte alla. Och då så sa han, vad håller du på med? Alltså varför vill du stjäla från mig? Och då så sa denna jinn, jag har hört att du tycker om sadaqa. Och jag ville ta del av den maten som du har. Och då så sa denna sahabi, vad är det då som kommer skydda oss? Eller finns det någonting som kan skydda oss från er? Och då så sa denna jinn, den här ayan, ayat al-kursi. Så han lät honom gå. Och på dagen efter så nämnde han detta till profeten alaihissalam. Och då så sa han, sadaqa al-khabif. Alltså denna vidriga skapelse har talat sanning. Den här jinnen, som inte var muslim, har talat sanning. Att ayat al-kursi skyddar från jinner och från shaitan. Och denna hadith finns i Ibn Hibban och Sheikh Albani säger att den är sahih. En annan dygd som har nämnts gällande ayat al-kursi är att profeten alaihissalam han sa, den som läser ayat al-kursi efter varje bön, alltså efter varje obligatorisk bön, kommer att gå till paradiset. Eller det enda som hindrar honom från att gå till paradiset är att han lever. Alltså döden är det som är mellan honom att gå till paradiset. Så ayat al-kursi är bra att läsa innan man sover. Och efter varje obligatorisk salat. Och belöningen för det är att få gå till paradiset. Så generellt, ayat al-kursi skrämmer bort shaitan. Vart man än är och från huset. Den är bra att läsa innan man sover. Allah skickar en väktare. Och den är bra att läsa efter varje salat. Och belöningen är att man får gå till paradiset. Nästa sura vi tänkte tala om är surat al-Kahf. Och speciellt de 10 första verserna. Författaren nämner hadith Abi Darda från profeten sallallahu alaihi wasallam där han sa, den som memorerar de 10 första verserna från surat al-Kahf kommer att skyddas från Dajjal. Kommer att skyddas från Dajjal. Och en annan hadith kommer skyddas från Dajjals prövningar. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och ni känner ju alla till att ett av domedagens stora tecken är att det kommer komma en lugnare som säger att han är profet och sen säger att han är Gud. Och han kommer att vilseleda många människor för han kommer att utföra många underliga saker. Och det är den enögde lugnaren som kallas för antikrist och kuffar. Men hos oss kallas han för Dajjal. Och han kommer att lura många människor. Och vi nämnde vissa saker som kan skydda oss från en Dajjal. En av dem var att lära sig om Allahs namn och attribut. Om Asma och Sifat. Att veta att Allah är perfekt. För när man ser denna man som har ett missbildat öga och är blind på andra ögat, så vet man att han inte är Allah. Vilka mirakel han än gör, eller hur? En annan sak som skyddar från Dajjal är att söka skydd från honom i salat. När man har gjort ett tashahud så söker man skydd från 4 saker. Straffet i graven, helvetet, prövningarna i det här livet och prövningarna av ett Dajjal. En annan sak som skyddar från Dajjal är att hålla sig borta från honom. Om du hör om att han har kommit så fly från honom så gott du kan. En annan sak är att bo i Mekka och Medina. Och den sista saken är att om du nu råkar möta honom så ska du läsa de 10 första verserna från surat al-Kahf. Och de kommer då, inshallah bi'idhnillahi, att skydda dig från honom. Så det är väldigt viktigt att vi lär oss dessa 10 första verser från surat al-Kahf. Så om han kommer så läser vi dem och vi blir inshallah ta'ala skyddade från hans prövningar. Det finns en hadith som nämner de 10 sista verserna från surat al-Kahf. Men Sheikh Albani och andra ulema säger att den hadithen är svag. Den är inte autentisk. Det som är korrekt är de 10 första. Okej? Okay? Och hadithen om de 10 sista är shad. Den är udda, så den stämmer inte. Det är också bra att läsa hela surat al-Kahf på fredagar. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, den som läser surat al-Kahf på fredagar kommer att få ett ljus fram till nästa fredag. Och denna hadith finns i Nasai. Och den är autentisk. Den som läser Surat al-Kahf på fredag får ett ljus fram till nästa dag, nästa fredag. Och en annan hadith, den som läser Surat al-Kahf på fredag natt får ett ljus till nästa vecka. Så man kan välja, man kan läsa Surat al-Kahf på fredagen, på dagen, eller på natten till fredagen, alltså torsdag kväll som vi säger på svenska. Det är det som är fredag natt. Och belöningen är att man får ett ljus fram till nästa vecka. Och många frågar alltid samma fråga. Kan man läsa den på ett annat språk än arabiska? Allahu alam, alla dessa dygder handlar om att läsa på arabiska. Inga översättningar utan på arabiska. Det är då man får denna belöning. Nästa sura som tas upp är surat Tabarak. Surat Tabarak. Surat al-Mulk. Abu Huraira berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: det finns en sura i Koranen som består av 30 verser. Den fortsätter att medla till en person tills det att han blir förlåten. Och det är Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Och Sheikh Albani säger att denna hadith är hassan li ghayrihi. Alltså den är godtagbar. Så här nämnde han att surat al-Mulk medlar för personen. Och personen blir förlåten. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa den som läser Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk varje natt kommer Allah att skydda från straffet i graven. Och på profetens tid brukade vi kalla denna sura för al-Mani'a. Alltså skyddet. Och han sa den är i Allahs aya. En sura. Den som läser den varje natt har gjort någonting väldigt gott och fått väldigt mycket. Så generellt den som kan surat al-Mulk kommer att bli skyddad från straffet i graven. Och det nämns också en annan athar från Abdullah ibn Mas'ud. Att när personen ligger i graven och änglarna eller de som straffar kommer, så kommer kroppen, belöningen kommer säga: du kan inte straffa honom, han brukade läsa mig. Du kan inte straffa honom, han brukade minnas mig. Alltså han kunde mig utan till. Så surat al-Mulk skyddar från straffet i graven. Och profeten Muhammad alaihi salam brukade läsa den varje natt innan han sov. Tillsammans med surat al-Sajda. Surat al-Sajda. Alif lam mim, alif lam mim tanzil. Det är sunnat att läsa dem varje natt. Och jag tror att personen som gör det efter ett tag kommer att lära sig suran utan till. Eller hur? Vi går vidare till kapitlet om surat al-Zalzala och vad som kommer därefter. Och det finns en hadith att surat al-Zalzala är lika med hälften av Koranen i belöning. Men den hadithen är inte autentisk. Den är svag. Och det finns ingen specifik hadith om dygden av surat al-Zalzala. Utan profeten a.s. han sa, den som läser Qul huwa Allahu ahad eller Qul huwa Allahu ahad är som en tredjedel av Koranen. Och Qul ya ayyuhal kafirun är som en fjärdedel av Koranen. Och sheikhen säger denna hadith är hasan li ghayrihi. Alltså den är godtagbar. Och en av sahaba frågade: vad ska jag läsa när jag sover? Och då så sa profeten alaihi salam: du ska läsa Qul ya ayyuhal kafirun. Den är bara'a. Alltså du tar avstånd från kyrk. Den är en frigörelse från kyrk. Så det är bra när man lägger sig på kvällen att man läser Qul ya ayyuhal kafirun. Och han sa här i hadithen att den motsvarar en fjärdedel av Koranen. Och vi går vidare till Qul huwa Allahu ahad. Abi Darda berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: är det någon av er som klarar av att läsa en tredjedel av Koranen varje natt? Och då så sa sahaba: hur ska vi göra det? Och då så sa han: Qul huwa Allahu ahad motsvarar en tredjedel av Koranen. Och det finns två tolkningar här. Vissa säger det motsvarar en tredjedel av Koranen i belöning. Okej? Andra säger dess innehåll motsvarar en tredjedel av Koranen. För Koranen består av tawhid, ahkam och akhbar, berättelser, lagar och tawhid, alltså att särskilja Allah i dyrkan, i tro och dyrkan. Och kul huwallahu ahad omfattar tawhid, så den är en tredjedel av Koranen ur den aspekten. Men Allah alam, vad som verkar vara mest korrekt är att den belöningen är som en tredjedel av Koranen. Okej? Men det betyder inte att en person som har läst den tre gånger är exakt som att han har läst ut hela Koranen. Till exempel, som Ibn Uthaymin nämner, om en person ska göra salah, han säger Allahu Akbar och läser Qul Huwallahu Ahad tre gånger. Logiskt sett så har han läst ut hela Koranen, lika mycket belöning. Men hans salah är inte korrekt, för han har inte läst Al-Fatiha. Även fast Fatiha är en del av Koranen. Alltså det betyder inte att han har läst alltså Koranen från början till slut. Men han får lika mycket belöning. Okej? Okay? Så det är otroligt mycket belöning att läsa denna sura. Och en hadith som många inte känner till är hadith Mu'ad ibn Anas. Att profeten alaihissalatu wassalam, han sa, den som läser ut Qul huwallahu ahad 10 gånger, för den personen kommer Allah att bygga ett slott i paradiset. Och då så sa Umar, ja Rasulullah, då kan vi göra mycket så att vi får många slott. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, Allah han är mer och han är bättre. Alltså han är rik, det spelar ingen roll hur mycket du läser. Du kommer få belöning. Så varje gång du läser denna sura 10 gånger så får du ett slott i paradiset. Mashallah. 10 gånger ett slott, 20 gånger två slott, 30 gånger tre slott. Mashallah. Och Sheikh Albani nämnde denna hadith i hans bok Sahiha, att den är autentisk. Hadith 581. Det fanns också en man från Sahaba som Aisha berättar att profeten alaihi salatu wasalam skickade ut en man på en seria, alltså en krigsexpedition. Och han var imam. Och varje salah så läste han al-Fatiha, en sura och Qul huwallahu ahad efter suran. Och när de kom tillbaka till profeten alaihi salam och nämnde detta för honom, så sa han, gå och fråga honom varför han alltid läser surat al Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. De frågade honom och han sa, för den beskriver Ar-Rahman och jag tycker om att läsa den. Jag älskar att läsa den. Och då så sa profeten alaihi wasallam, hubbuhu, akhbirhu anna allaha yuhibbuhu. Berätta för honom att Allah älskar honom. Ja, han älskade denna sura för att den beskrev Allah. Och då så sa han, berätta för honom att Allah älskar honom. Så ett sätt att uppnå Allahs kärlek är att älska Koranen. Att älska Allahs beskrivningar och så vidare. Det fanns en annan man från Sahaba. Och varje gång han läste Fatiha. Och så läste han Qul huwallahu ahad och en till sura. Och samma sak där. De gick till profeten och klagade. De sa, varför läser du? Han läser alltid denna sura. Och han sa igen, varför läser du denna sura? Och då så så nämnde den här mannen att han älskade denna sura. Inni uhibbuha, jag älskar denna sura. Och då så sa profeten, hubbuka iyaha adkhalaka al-janna. Din kärlek till denna sura kommer att ta dig in i paradiset. Din kärlek till denna sura tar dig in i paradiset. Så vad är belöningen? Man får Allahs kärlek och paradiset av att läsa denna sura. Och denna sura bevisar också en annan viktig sak. Är det någon som vet? Men en viktig sak som har med salat att göra. I vissa madhab, som Hanafi madhab, så är det förbjudet att läsa. Alltså man måste läsa varje sura i ordning i Koranen. Du får till exempel inte läsa vad ska vi säga, Qul huwallahu ahad i första rakan och Qul ya ayyuhal kafirun i andra. Eller hur? För den kommer före liksom. Qul ya ayyuhal kafirun måste då läsas i första rakan och Qul huwallahu ahad i andra. De säger ordningen på Koran. Och den här hadithen är ett motbevis. För han läste alltid Qul huwallahu ahad och en sura efter. Och det är omöjligt att han bara läste Falaq och Nas, som Sheikh Abdul Mahsin säger. Utan han måste ha läst andra sura också. Så om han läser Qul huwallahu ahad och sen till exempel surat al-Shams, vad läser han i nästa raka? Qul huwallahu ahad. Så den bevisar att man inte behöver läsa alltså varje sura i den ordningen som finns i Al-Quran, i Mushaf. Tayyib. Vi ska nu nämna det sista kapitlet som är Al-Mu'awwidhatayn, surat al-Falaq och surat al-Nas. Det berättas från hadith Uqba radiyallahu anhu. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: har du inte sett vilka sura som har kommit ner denna natt? Dess like har aldrig skådats. Qul a'udhu bi rabbil falaq och qul a'udhu bi rabbin nas. Och denna hadith finns i Muslim. I den här så nämnde profeten alaihi salam att dess like aldrig har skådats. Alltså det finns ingen sura som kan jämföras med dessa sura. Och han nämnde också Uqba. Han sa, när vi var ute och reste med profeten alaihi salatu wasalam, så kom det började storma och det blev kolsvart. Så profeten alaihi salatu wasalam började söka skydd och läsa Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. Och han sa, ja Uqba, sök skydd med dessa två sura. För aldrig har man sökt skydd med någonting liknande. Alltså det finns ingenting som du kan söka skydd med som liknar dessa två sura. Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. Och det berättas också att profeten alaihi salatu wasallam brukade söka skydd från onda ögat. Onda ögat som man kan drabbas av från jinn och ins, från människor och jinner, med olika sorters åkallan. Men när Allah sände ner dessa två sura så sökte han bara skydd med dem. Alltså han lämnade all åkallan som hans före sa och använde bara dessa två sura. Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas. Yani de räcker för att söka skydd från jinner och shaitan och onda ögat och så vidare. Och det finns också en beordring att läsa dessa två sura efter varje salam. Som har nämnts i en autentisk hadith i Abi Dawud och Tirmidhi, att profeten alaihi salatu wasalam beordrade en man att alltid läsa al-falaq och nas efter varje salam. Inshallah, det kommer att skydda personen. Och själv innan han sov så brukade han läsa al-ikhlas och al-falaq och al-nas och sen blåsa i handen och stryka över kroppen. Eller vissa hadith att han blåste först och läste och sen strök över kroppen. Framsidan, huvudet, ansiktet och framsidan av kroppen och det han klarade av att stryka. Och när han blev sjuk så brukade Aisha radiallahu anha läsa i hans hand och sen tog hon hans hand och strök över hans kropp. För att hans hand är ju välsignad. Men det är också tillåtet att läsa över en sjuk person. Det kan vara surat al-Fatiha. Och det kan vara al-Falaq och al-Nas. Och det finns en hadith som nämner surat al-Fatiha. Hadith Abi Sa'id al-Khudri. När de var ute och reste så kom de förbi ett folk. En by. Där hövdingen hade blivit biten av en skorpion. Och de försökte bota honom med allt möjligt. Och de kunde inte. Men när sahaba kom och bad dem att få bli gäster, så sa de nej. De ville inte ta emot dem som gäster. Så de typ slog läger utanför staden. Men när de inte kunde bota sin hövding så kom de till sahaba och så sa de: finns det någon av er som kan göra ruqya? Som kan läsa Koran eller läsa på sjuka människor? Så en av sahaba, han sa ja. Så han gick till honom och läste surat al-Fatiha. Och en hadith att han läste Fatiha 7 gånger. Och de sa, mannen ställde sig upp som att han aldrig varit sjuk. Direkt. Skorpionbett, han höll på att dö nästan. Han ställde sig upp som att han aldrig varit sjuk. Och som belöning så fick de flera får, eller lamm. som de tog tillbaka till Medina. Och vissa av sahaba tyckte att nej, men kan man ta emot belöning för att läsa Koranen? Vi är osäkra. Kan vi äta? Kan vi inte äta? Så profeten alaihissalam, han sa typ, visst ni kan äta och ge mig ett av lammen. För han vill verkligen visa att det här är pengar som är förtjänta. Och det är halal. Det råder inget tvivel. Till och med jag äter. Men i alla fall, hadithen bevisar att al-Fatiha är ruqya. Och han sa till sahabin, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا ruqya. Hur visste du att man kan göra ruqya med al-Fatiha? Så den är bra att läsa när man är sjuk. Men Ibn Uthaymin nämner att det finns två villkor. Att personer som läser tror, han har iman, att den kommer att gynna. Och personer man läser på också tror att den kommer att gynna. Då kommer den bi'idhnillahi att bota sjukdomar. Och samma sak, al-falaq och al-nas botar också sjukdomar. Bi'idhnillah. Om man har feber, influensa och så vidare, så ska man läsa Koranen på sig själv. Eller läsa Koranen i ett glas vatten och blåsa. Och sen dricka vattnet eller stryka vattnet över sig själv och så vidare. Allt det här gynnar. Om personen är sjuk och inte kan läsa, så kan man läsa på personen. Det är bra att göra detta. För då kommer man inshallah att hjälpa sin broder. Så det här var några dygder från några utvalda sura som vi hade att nämna idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.